Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
182 centimeter, så lång är Sveriges genom tiderna mest framgångsrika simmare, Sara Sjöström.
182 centimeter är jag och världsrekordinnehavaren i tre steg, Jonathan Edwards. Och han hoppade dessutom 182 decimeter plus 9 centimeter i tre steg på Ullevi den där elektriska augustikvällen i Göteborg 1995. 18:29 var rekordet.
Totalt 182 poäng kom Kim Nilsson upp i sin landslagskarriär under innebandy-VM i december. Med det blev han den bästa poänggöraren i den svenska landslagshistoria, både damer och herrar inkluderade.
182 minuter och där till 37 sekunder så länge har Henrik Lundqvist som längst hållit nollan i sträck i NHL. Det motsvarar ju mer än tre hela matcher i följd.
182 som i 18:e i andra 1969 är Alexander Mogilny född. Den ryske hockeyspelaren som hoppade av till USA och Buffalo mitt under Globen-VM för 30 år sedan.
Och just 18:e i andra 1898 så föddes Enzo Ferrari, racerföraren som grundade världens mest framgångsrika Formel 1-stall. Formel 1-historiens näst mest framgångsrika stall bakom Ferrari då är McLaren som har, ja just det, 182 vinster totalt.
I regel 182 i Svenska ishockeyförbundets regelbok står att läsa: en målvakt får inte vara lagkapten eller assisterande lagkapten. I NHL-historien har sex målvakter varit lagkaptener fram till slutet av 40-talet då den här regeln kom efter att Montreal Canadiens målvakt och kapten Bill Dernan gång på gång lämnat kassen för att prata med domarna, vilket ledde till långa spelarbrott. Därför kallas den här regeln ofta The Dernan Rule.
En annan regel är att ett nytt avsnitt av Sporthuset som kommer ut varje torsdag.
Så också detta avsnitt 182.
Ja, men då kör vi igång. Ja!
Jeho!
Vi har tagit oss förbi semmeltisdagen och du var väldigt inblandad igen. Så titta på den här bilden. Vad är det här egentligen? Jag hittar på ditt Twitter.
Tack och hej. Goda bakverk. Det var semmelkalas på Malmö stadion här i början av veckan när jag gjorde min sista dag där. Så tänkte jag, ja, måste ju lära spelarna och ledarna hur man ska, att man ska uppskatta semlor och äta dem i parti och minut runt omkring fettisdagen.
Så du har checkat ut från Malmö FF?
Jag har checkat ut, stämmer. Så nu har jag tid att träffa er lite oftare.
Vi är tillsammans
och gör lite andra grejer.
Ja, vi sitter i ett konferensrum i Fredhäll här. Mm. Det är lite i Stockholm. Det är ju en lugn del av, ganska nära Kristinebergs IP. Inte långt från Hornsberg, Hornsbergstrand, där du bodde en gång i världen, Jens, när du var baserad här i stan.
Det stämmer, och det är ju lite av den anledningen som vi råkade hamna här i en dag också. Jag har ju, David och Kajsa bor ju på gatan vid sidan om, och så sprang jag på en gammal Djurgårdskompis som jag spelade fotboll med, Patrik Hagman. kände igen skyltfönstret där, eller kontorsfönstret, ja. Och namnet på företaget. Kosmonaut lägger man ju liksom på minnet, inte minst när det står en kosmonautgubbe här ute i vad jag tänkte, varför se här nu, var inte det Patrik Hagman? Och så sen så gick jag in här igår och bara hälsa på honom och tänkte, vad tusan, om vi nu ska ha en inspelningslokal, kan vi låna den här?
Ja, men vad sjukt. Men vi, det är ju så här vi jobbar, vi går bara in planlöst på ett ställe och försöker och tänker, kan vi spela in här? Men kosmonaut, sysslar de med rymdresor eller?
Man vill ju lätt tro det, men det är väl ett bra namn snarare på ett eventföretag som fixar och trixar och ser till så det blir häftiga
vi
grejer.
Vi frågade det, varför blev det kosmonaut? Och då svarar han att ja, man tror att det är för att sikta mot stjärnor och sådär, men det var mest ett häftigt namn. Nej, de är eventbolag vad jag förstår, vad fixar i ordning festivaler och så vidare. Bygger upp, har massa hantverkare anställda i anslutning till det. Har som ett av sina grejer att vi lovar att vara färdiga i tiden. Var lite svettig några gånger så.
Men du, vem var det som lämnade sista semlan? Var det Ove eller Rosenberg? Eller?
Jag hade dålig koll på vilka det var som tog och inte. Jag är med där. Det är ju en semla och en kvarts semla.
Ja,
och jag skulle vilja höra vem det är som får för sig att lämna en kvarts semla. Det måste ju vara förbjudet.
Men alltså, har alla ätit semla?
Nej, jag får ju inte.
Du kör inte.
Har du sett vad Martin gör? Han liksom, jag köpte en minimuffis och så skjuter han den mot mitt håll bara för att irritera. Ta den här, då får han den bort hos dig. Eller?
Martin och Tommy sitter bredvid varann, Jens på kortsidan och jag på långsidan. Jag har fått en helt egen långsida faktiskt. Martin, har du käkat semla? Ja, nickar instämman. Du har inte gjort det. Du har ju så uppenbarligen då...
Väldigt många. Väldigt många. Det har nog slagit rekord det här året. Ja. Och man börjar ju så tidigt nu för tiden.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Vi sitter ju på, jag vet faktiskt inte vad gatan heter, men när vi tittar ut från lokalerna på Kosmonauts kontor så ser vi en gata som står precis här utanför. Tänkte jag sådär en kväll att kanske ändå kan, efter vi är slut färdiga där för dagen, åka in och hälsa på ungarna som bor här inne på Fredhäll. Och så sedan så var Stefan Alvén, en tränarkollega för detta fotbollskompis till mig, jätteschysst och sa, vet du vad, du kan låna min bil. Och toppen, tänkte jag. Ja, men hur smidigt som helst. Åker ut på kvällen. Parkerar precis på gatan här utanför. In. Sover. Trevligt. Umgås med ungarna. Och så lovade jag att skjutsa Kajsa. Så jag på morgonen därpå. Så jag och Kajsa går ner till bilen. Och så när man närmar sig bilen. framrutan inslagen.
Mm.
Det är inte det man vill ha där. 7:30 på morgonen.
Ja,
snöslask, mörker. Sätter mig ner. Ingen ratt. Ingen ratt.
Du har tappat bort ratten.
Jag har tappat bort ratten. Jag hade inte ens lagt märke till att ratten var borta. Så upp där glad i hågen. Och så när jag kommer ner så säger Kajsa till mig när jag sätter mig i bilen. Det är ingen ratt. Det är ingen ratt. Nej, det är ingen ratt.
Hade ni slagit på motorn och allting då? Ni är liksom, okej, då kör vi då.
Det var en sån här startknapp. Ja. Man stoppar aldrig i nyckeln där.
Nej.
Men jag hade ju så dåligt samvete. Stefan Alvén skulle då...
Det är ingen senare bra samtal att ringa.
När ratten är borta där, hur ser det ut där då? Liksom? Är det någon...
Det är som en stor bult ungefär när man sticker upp det. Så hade man haft en rejäl polygrip hade man nog kunnat tagits ut.
Man vill se den här bilden Jens åker runt i stan med den här polygripen.
Det är klart, det är inget bra samtal till kompisen i det här fallet, Stefan Alvén, och säga du, din ruta på bilen är inslagen helt enkelt, inbrott. Och det är en sak till.
Och det här verkar vara standardgrej, för det var en BMW-bil och tydligen är de väldigt populära, de där rattarna.
Högt i tak i sporthuset.
Vi diskuterar och funderar. Jag var speaker på bordtennis-SM här plötsligt i helgen. Bordtennis har ju alltid varit topp 5 på min lista över sporter jag tycker om. Mina 5 favoritsporter. Vilka är det? Vad tror ni, Lasse Jens? Förutom bordtennis alltså, som är då på den topp 5-listan.
Den första akkrediteringen jag har ifrån mitt yrkesverksamma liv, för att inte alls svara på din fråga, är från SM i bordtennis i Eriksdalshallen i mars 1988. Det var en parentes.
Men var det inte då Thomas Sturesson, för övrigt han som läste lottoraden med Mats Strandberg, den klassiska lottoraden på Radiosporten 181. Här kommer den rätta lottoraden, spetsa pennorna. Det var ju Thomas Sturesson som klev in och sa så här: nej, Mats Strandberg, ska vi komma tecken emellan också?
Lotto, den rätta lottoraden, spetsa pennorna. Rätta lottoraden alltså, 1, 8, 1, 3, 1, 6, 1, 7, 3 och 3, 3 är 4.
Vi tar om den här lottoraden med Strandberg, tror jag. Vi har kommatecken mellan.
1, 8, 1.
Nej. Ska vi se.
Är det fel på rad?
Nej, så här ska det låta istället. Vi tar om ett alldihopa. Ni glömmer vad ni har hört nu. 1, 8, 13, 16, 17, 33 och 34.
Så ska det vara, ja. Då får jag reversera mig med det rätta jokernumret här då istället.
Otroligt skönt man säger, och jag får reversera mig med jokernumret.
Och upprepa det här.
3, 3, 4. Nej, de tar, men då funkar det ju däremot.
Och det var någon som hörde av som förra avsnittsnumret att
Erik Nyberg, ja.
Ja, vi skulle ha haft 181 såklart. Men då tog vi den nu istället kanske. Men det var ju Sturesson här för mig, du berättade att han ringde dig på din födelsedag. Var det inte bordtennis då?
Jo.
Du måste komma in nu. Lämna tårtkalaset. Du ska bevaka bordtennis.
Ja, det stämmer. Jag fyllde dock oktober. Men det stämmer, det var en seriematch. Alltså. Det var Bele, va? Som lirade de i högsta ligan då.
Ingen aning.
Nej, mot Söderhamn. Och
Söderhamn är klassiskt bordtennis.
Ja, och så jag stack. Lämnade helt enkelt släkten till tårtätandet och stack.
Vad sa de då?
De undrade nog efter en stund vart jag tog vägen. Ja, Jakobsbergs sporthall, det stämmer det. Det var på födelsedagen. Jajamän.
Vad hade du för baskunskaper i bordtennis?
Jag kopierade ju Mats Strandbergs extremt spikrak backhand. Extremt spikrak backhand. Nej, det går ju vansinnigt fort. Och Mats Strandberg är ju troligtvis en oemotstridd mästare i att kommentera de här en person på vardera sida.
Den finalen med Jan-Ove Wallner är i OS 92 i Barcelona. Mm. Det går inte att slå nästan. Nej. Den dramaturgin som man byggde upp.
Och Strandberg hade ju aldrig kommenterat ens en medalj, tror jag, fram till det där ögonblicket på ett sommar-OS. Så det var ju liksom diskussion om, minns jag, i Barcelona 92, om man skulle flytta finalkommenteringen från Strandberg.
Du menar att det är större chans att bli medalj om han inte kommer?
Ja, liksom, det var hans eget förslag. Jag ska absolut inte kommentera det här.
Nej.
Jag ska absolut inte,
alltså. Du vet, om jag tar det, då går det åt helvete direkt.
Ungefär så. Det var lite grann av hans glosor jag snodde, såklart. Ja.
Så vilka är mina fem favoritsporter, förutom bordtennis?
Ja, friidrott är det ju såklart, ja. Och det är fotboll och hockey. Mm. Och det är tennis också, va?
Bra, ja. Snyggt.
Och du har säkerligen en hög med pärmar också i precis varenda del av det här som du
har. Jag hittade ju en pärm hemma då. Jag var ju lite speciell då. Mm. Runt Pata Hagman åren där, 87-88, oerhört höll på med mycket pärmar. Så då hittade jag 1987 Tommy Ranka, världens 50 bästa bordtennisspelare. Och det var ju starkt utan internet, tycker jag. 33 Jonam Q, 34 Desmond Douglas, 35 Carl Prien, 36 André Groba.
Vad var Samsonov var med då?
Ja, Samsonov, 37.
Tibor Klampa.
Tibor Klampa, ja, var med.
Ja,
Tibor.
Ja, Tibor.
Kommer du ihåg Sekretär?
Ja, framförallt.
Så att, jag gjorde hela den här rankingen då. Jag tycker jag han har haft lite tungt. Xisaiki, kinesen nu. Så undrar om inte han har tappat lite från Yang Jialiang.
Jobbar du med Tippex eller vad det blir? Suddgummi?
Det som jag vill säga här, det stora uppvaknandet för mig, det är att Sverige är fortfarande oerhört bra i bordtennis. Jag trodde inte det var så. Jag blev förvånad då när jag tittade på världsrankingen och förberedde mig. För då visade det sig att tittar man på de bästa svenskarna, Mattias Falk, han är alltså 13:e i världen. Han och Christian Karlsson, det är dubbelparet, är 11 i världen. Bästa på kvinnliga sidan är topp 30 i världen. Och han som vann SM, som är 17 år, det är en tradition nästan i bordtennis att man kommer fram ganska tidigt. Det beror nog på att det inte är så fysiskt helt enkelt, så man kan komma fram tidigare. Jan-Ove Waldner kommer fram jättetidigt, Kjell Johansson, Stellan Bengtsson och så vidare. Men i det här fallet då, och lägg namnet på minnet, Truls Mörgård. Mm. 17 år gammal, ifrån Eslöv, och han vann ju då, slog alla de här som jag nyss pratade om, och tog sitt första SM-guld i Helsingborg och blev klar för stora VM nu som kommer om ett par månader. Och Mörgård, som alltså är trea i världen bland 18-åringar, ihop med ett pärlband av kineser. Det är Xio Chung, tror jag heter, som är före då i pojkar 18. Och han vann det här då. Men då visade det sig när jag tittar på det här att Sverige är ju fortfarande jättebra i bordtennis. Okej, de är inte alls Appelgren, Waldner, Lind, Persson, den eran. Då var ju Sverige bäst i världen. De vann 5-0 mot Kina 1989 och sådär. De vann även rubbet i VM 1991. Men de är fortfarande på en hög nivå. Och jag hade klumpat ihop det med tennisen. Mm. Men där är Sverige alltså de bästa svenskarna, de här runt 250-300 i världen. Mm. Så det är en jättestor skillnad. Och de får nästan mer uppmärksamhet, de här bröderna Ymer och så, som är bäst i svensk tennis. De känner man ju till lite grann, de här bröderna Ymer. Men de här som jag räknar upp tror jag inte många av er som lyssnar har koll på. Men de är oerhört mycket högre rankade. Och då är det fortfarande så, precis som det var för att 300 miljoner människor spelar bordtennis i tävlingsform. 300 miljoner.
Kineser.
20 miljoner i Kina.
20 miljoner? Ja. Inte fler,
så det är Jan-Ove Wallner. De andra 280 exakt. Miljonerna.
Och det, ja. Som är, det är även Japan, det är Taiwan, det är Korea. Så att det är, och över hela världen. Och tittar man också på antal länder som finns med i internationella bordtennisförbundet, så är det alltså över 200 länder som är med i bordtennisförbundet. Och då tänkte jag på det när jag såg... Jag har precis... Jag var där då, det var 123 betalande åskådare. Jättefin hall där, Stiga Sportsarena i Eskilstuna, Stiga som sponsrade. 123 betalande åskådare. Det var ju fler på plats, för det var ju alla som hörde till olika spelare och sådär.
Men det är så att det är mängder med hagar då?
Ja, är det ju först, och sen bygger man om lite då nu, hur länge man kommer.
Men så till sist är det bara en... Det är lite kul i och för sig. Men ja. Annars tänker jag, vad du gör som speaker då?
Jo, men egentligen... Alltså,
är man 18 just nu!
Ja, man säger det är så. Jo, men det är så här. Och nu på bana 4. Mattias Falk, Sverigeettan, kommer upp i en intressant match mot Söderhamns Anton Kjellberg.
Och då står de på bana 18. Tyst! Ja. Sundberg är här!
Det där är en väldigt bra poäng.
Precis,
det,
ja. Högt uppkast här.
Och då är det bana 4.
Nej, du är mitt i prick. Det här är problematiken med att speaker bordtennis. För andra kan bli störda. Men de är sköna bordtennisspelare. De är inte som tennisspelare. De är inte quiet please. Nej, de är tåligare. De har inte den traditionen. Det kan finnas någon som betyder, men de säger kör på, säger de.
Klart, man har alltid spelat med massa hagar runt omkring sig. Det är väl man inte så med tennisen på samma sätt.
De hånar ju tennisen. De tycker de är löjliga med det här quiet please. Mm. För det krävs ju samma koncentration i bordtennis som tennis, såklart.
Jag tycker framförallt det är roligt när de lirar på Flushing Meadows i New York på US Open, när de säger quiet please. LaGuardia, flygplatsen ligger precis utanför. Ja. Men du får liksom inte snacka med grann när du sitter och kollar, men nej. Det kommer liksom plan under inflygning.
Ja. Exakt, om någon snackar med grann, då blänger ju spelaren och ska serva. Men samtidigt som jag är där då och har nåtts av det här uppvaknandet, så kommer det då en flash att Frida Karlsson och vet du den andra som vann guld i VM-längdskidåkningen?
Stina Nilsson, eller vad då?
Ja. Stina Nilsson och Maja Dahlqvist var det, va, som vann sprinten.
Det var sprinten. Ja, och sen var det Frida Karlsson också. Va,
ja, hon tog ju silver.
Ja, silver. Ja, hon, det kanske inte var, i alla fall, de här medaljörerna, de lotsades då utav JAS-plan.
Ja, det var Stina Nilsson och Maja Dahlqvist, ja, de, som ja, vann sprinten.
In på Arlanda. Denna sport då som är en helt totalt nordisk angelägenhet. Det är 30 länder ungefär, längdskidåkning, och en utdöende sport så att säga utanför Norden. Den kallas väl formellt sett för världsmästerskapet i nordisk skidsport, tror jag, i grunden. Och då bara fascineras jag. Vi kan ju titta, okej, för Sverige var faktiskt i semifinal i lag-VM i fjol också, för att lägga till de här statistiken när det gäller bordtennisen. Och mötte Kina då, självaste Kina i semifinal. Det blev förlust där, men det blev brons. Så det hände för ett år sedan för de här personerna som jag sa det, som är topp 4 i världen. Och då gick jag och tittade, vad hade SVT? Det var en lördag förmiddag, då hade de klockan 11.00 100 000 tittare på den då. Mm. Och det var ju intressant, för det var exakt samma slott som man pratade i tv-språk på exakt samma kanal som den här sprintstafetten sändes, och då var det 1,5 miljoner.
Samma sändningstid alltså.
Ja, exakt. 1,5 miljoner. Och bara fundera på, bara och fundera kring liksom, vad, de här, vad beror det på? De här skillnaderna i traditioner och vad tänker
du? Du sa att du jämförde lite grann med tennis. Jag tror de flesta som är något sportintresserade kan klämma de flesta Grand Slam-turneringar i tennis. Mm. Och man vet ungefär när de spelas och att man är intresserad av när det händer. Jag kan inte en Grand Slam-turnering i pingis eller en stor tävling i pingis, för det bör ju rimligtvis finnas någon världstour eller något i den stilen. Om inte annat så kanske det är dags att börja bygga upp någonting sånt, så att det blir likt när
golftävlingar. Det finns Europa Top 12, kommer du ihåg den? Europa Top 12,
just det.
Den tror jag finns kvar.
Ja, men vi hade ju SOC också.
Mm, den var också
Swedish Open Championship, väl, SOC i bordtennis. Mm. Det var ju stort som bara den då. Det var ju, och det kunde man ju sitta och kolla en söndag eftermiddag i finalen ju. Ja. För att en svensk skulle vinna den egna turneringen. Mycket folk och ett himla drag var det ju kring. Och nu pratar jag kanske sent 80, tidigt 90-tal eller någonting sådant.
Men där tar det stopp.
Men är det också, också jämförelsen, du sa när vi pratade lite i bilen, Lasse, att man jämför med en tid som är enorm, så blir det ändå tufft för de här. Du vet, är man 13:e i världen jämfört med Waldner som ägde världen. Att det är det de lider av fortfarande också.
Ja, det var inte bara Jan-Ove Waldner. Vi ska ju veta att det var ju liksom den här generationen med Jan-Ove Waldner och Mikael Appelgren och Jörgen Persson och Ulf Tickan Karlsson, Peter Karlsson, vad hette de?
Erik Lind.
Thomas von Schell. Det fanns Erik Lind, ja. Det fanns säkert någon ytterligare som alltså var, de var ju toppspelare. Vem som helst av dem kunde ju gå väldigt långt i en VM-turnering. Och så var ju det här otroliga svårigheten i att mäta sig med Kina. Jag kommer ihåg lag-VM-finalen i bordtennis 1989 när Sverige besegrade Kina med 5-0. Det var i Tyskland, tror jag.
I Dortmund.
Mats Strandberg, Uno Hedin var väl kommentatorerna i svensk radio.
Ja, det är ju roligt här att Gio lyckas pressa Jalle Young från hör till hör.
Ja, men det, ja, visst. Och då var det extra sändningstid och det flyttades i program och så vidare för att sända detta. Så att, det var ju en annan tid i någon mening.
Om man älskar bollsporter som jag gör, och inte minst du, Jens, så tänker jag så här, bordtennis är på något sätt bollsporternas bollsport för mig. Att snacka om att hur funkar en skruv och så vidare.
Men jag vet inte... Lite osexy på något sätt.
Tycker du det?
Ja. Ja,
det är inte på din liksom, topp fem?
Nej, det är det inte. Alltså alla har ju spelat pingis och gillar det och sådär. Men det var ju lite sockerplast på något sätt. Men ihåg, med pingiskorna var ju som sockerplast. Och står där och drar upp brallorna lite grann. Ja. Alltså lite sådär. Då tycker jag liksom tennis är liksom graciösare som sport. Och liksom,
du menar mer fysisk och så, eller?
Lite mer fysisk, men också... känns som att det finns ännu fler dimensioner.
Nej, vi kör nu.
Lobbar, stoppbollar, slicear.
Och sen du har ju det här Djokovic och Rafael Nadal, Roger Federer.
Och där är ju problematiskt Murray med bordtennisen, för där är ju Chang och Chong och Ching, och det är svårt relation. Man kommer ihåg han Yang Jialiang, men sen har det varit en massa kineser som man inte kan relatera till. Men avslutande ord om det här också kopplat till längdskidåkningen då. Det är många kanske känner att jag hackar på längdskidåkningen. Det är ju, men att den är så stark, att den är störst.
Du hackar ju på den.
Ja, jag gör det.
Det är inte så konstigt att man känner det.
Jag gör det. Men de andra sporterna som är så pass begränsade på längdskidåkningsnivå, alltså ungefär som bandy och innebandy och så, de får ju hejdlöst med skit att de är begränsade. Det är ju det de får mot hela tiden. Herregud, det är bara två länder. Så hör man jätteofta om bandy och innebandy. Vem bryr sig? Men inte längdskidåkning.
Nej, men alltså det finns en tradition i längdskidåkning, ska man väl ändå ha respekt för.
Det gör det väl i bandy också.
Jo, men när var Gustav Vasa kung? Jag menar, Vasaloppet var när skidade han gjorde det för att försvara konungarikets gränser. Här snackar vi om att stå upp för konungariket Sverige, och det är ju längdskidåkningen minne från det ska vi göra respekt. Och en längdskidåkning är ju en naturlig del utav vardagen för en stor geografisk del utav Sverige. Sen kan jag tycka också att det den här vinterstudien som SVT kör, alltså det är den ena världscuptävlingen efter den andra i som jag kan liksom VM tänder jag till på, det gör jag.
Men inte långloppsvärldscupen?
Nej, jag har lite svårt för det. Och det här Vasaloppet var jag ju så hejdlöst förbannad på. Ursäkta att jag svor. Nej, men vi satt och applåderade de här norrmännen som på svensk mark, när de närmar sig Mora, gör upp om och stänga ner alla andra och skicka en norrman först bara, så fick den åka före. Och då sitter de svenska kommentatorerna och säger: "Oh, wow, vilken körning! Och jag satt och sa: stoppa dem! Men det gick inte. Utan Norge vann före Norge. Tre var Norge. Fyra Norge. Femma Norge. Sexa Norge. Sjuva Norge. Alla jävla norrmän var före Sverige. Tur att vi hade Britta som vann damklassen.
Han ser chockad ut på andra sidan. Han som vi har lånat lokalen av. När Lasse fick sin lilla irritationsstund.
Han satt i en avgörande förhandling här. Så det kanske inte var så lyckat. Sen kollar man ju på femmilen. Vad var han då? Norge.
Jag tycker det hade varit sådär. Vi har ju lite svårt att ibland förstå storheten med idrotter som inte är så populära i Sverige. Ta cricket, en stor sport till exempel. Men kanske inte har vett att se tjusningen i det. Och våra kärleksbombningar har ju tvingat oss in i de här nya sporterna. Jag tycker det hade varit ganska så roligt att höra någon som inte har en relation till skidsport. Vad tycker de om det egentligen? Kan de se tjusningen i det? Går det att förstå det? Eller,
och jag tror där har längdskidåkning problem jämfört med de andra skidsporterna. Det är därför de har problem ute i Mellaneuropa. Och så där. Att de som inte är lika initierade, de gillar ju skidskytte bättre, ja, till exempel. Det är lättare att ta till sig. Det är en väldigt smakfull tv-produktion och sådär.
Det får man lov att säga.
Och alpint kanske också lite lättare. En längd som är lite mer svårsmält, tror jag, för någon som inte är så insatt. Tror, ja, jag bara.
Jo, det skulle jag nog kunna tänka mig också. Men just vad uppfattar de att det är för någonting egentligen? Det...
Jag ska skicka en video till dig igen som handlar om, de har gjort en, det står ett gäng norr och tittar på tv och följer en längdskidåkningsställning, och så är det en som inte bryr sig och säger jag bryr mig icke, och han drabbas av ett enormt hat från de andra då, för det ingår liksom i den norska identiteten att man ska älska längdskidåkning.
Nej, jag är inte så intresserad av skivan med. Vad sa du då?
Skruva linen!
Nei, så det er jo en veldig liten sport da, for verdensbasis, så det er liksom, det er ikke så big deal.
Du er ikke interessert i langrenn?
Nei.
Er du ikke interessert i langrenn?
Altså, ærlig talt, det er jo bare en idiotisk sport som vi og sånn tre svenske bryr oss om. Hva er det som er så jævlig viktig med noen trøndere som tasser rundt på et jord nede i Østerrike? Altså...
Sporthuset 182.
Svensk fotbollsregelverk.
Vilken spännande rubrik.
Underbart.
Tänder ni till på det här?
Regler och statuter.
Tänder ni till på det här?
Paragraf.
IF Göteborg Geist, den blev ju avbruten, ni vet det där. Men jag hängde helt enkelt inte med. Och nu vill jag säga att jag invänder inte på något sätt mot att matchen bröts. Jag invänder inte på något sätt mot den fastlagda påföljden som kom senare. Men hängde ni med på vad som hände? Matchen spelades en måndag. Vi hade uppe i podden förra veckan. På måndagkvällen den avbröts första 15 sekunder in i andra halvlek på grund av att det sköts in fyrverkeripjäser, pyroteknik, antändes som det heter, på IFK Göteborgs supportersida. Och man har då räknat ut att det var närmare 700 pjäser som avlossades eller avfyrades, som man säger, på 90 sekunder. Så det blev matchen avbruten. Samma kväll så sa både Svenska fotbollförbundet och båda föreningar vi ska spela om den här matchen och återuppta den imorgon ska den återupptas, och då kommer beskedet var klockan 14. Då sa Geis att vår målvakt är skadad och vi kan liksom inte starta med samma förelse, vi vill inte spela idag, det går inte. Och då sa man okej, det förstår vi, och IFK sa vi vill inte vinna den här matchen med 3-0 VO då, för är du kallad till match och inte kommer så är ju beslutet 3-0 VO till de andra, walkover VO. Och då kom beslutet att de skulle spela inte på tisdagen klockan 14 utan på onsdagen. Och på onsdag morgonen sa Geis, vi kommer inte spela den här matchen. Då hade de liksom kommit fram till att de inte gör. Hela vägen fram så var diskussionen att det är klart att matchen ska återupptas, för det är svensk fotboll överens om. Det är liksom det som är grundtanken. Helt plötsligt så insåg vi att nej, men det är inte så. Därför att tävlingskommittén sa att nej, det blir ingen match, för vi kommer inte hitta något datum för det här, så vi skickar över ärendet till disciplinnämnden. Och då kom man helt plötsligt läget att det är inte alls så att matcher ska återupptas. Utan huvudregeln i svensk fotboll, det är om det går att slå fast vilken klubb är ansvarig, vilken klubb supportrar ligger bakom att en match har avbrutits. Då är huvudregeln i svensk fotboll 3-0 till icke-felande lag. Och det är en bindande paragraf. Men grejen är, disciplinnämnden fattar inte beslut i VO-ärendet, utan det gör tävlingskommittén. Vilket alltså innebär att det som hade kunnat hända här, det var att tävlingskommittén hade sagt att nej, men det här är ju 3-0 till IFK Göteborg, för Geis kommer ju inte till match. Medan disciplinnämnden säger att nej, det är 3-0 till Geis. Därför att det var IFK Göteborgs supportrar som såg till att matchen avbröt. Så att teoretiskt hade två olika delar av Svenska fotbollförbundet kunnat besluta 3-0 till två olika klubbar. Hänger ni med?
Nej, men det här verkar ju hur rörigt som helst. Hur kan det vara så här?
Disciplinnämndens beslut, 4 sidor. Skrivet av disciplinnämndens sekreterare Pierre Blomqvist. Jag vill plussa för Pierre. Mm. Detta är ett mycket resonerande beslut. Glasklart, nästintill transparent med hur man har resonerat i de olika delarna. Han skriver så här i beslutet. Det kan tyckas motstridigt att å ena sidan sträva mot att matcher avgörs på plan och å andra sidan ha en huvudregel om förlust när matchen prövas av disciplinnämnden. Men nu ser regelverket ut på detta sätt. Under rubriken, det är vad det är. Så svensk fotboll är alltså en situation där man inte har rätt ut det här.
Nej.
Och det är väl precis det som är grejen. Jag är inte nämnvärt upprörd över detta. Jag bara konstaterar att det är så. Det är precis det som är grejen. Det finns ingen lösning på att hantera pyroteknik, avbrutna matcher, ordningsstörningar som det heter när supportrar har varit inblandade. Och den här delen från representantskapet som vi pratar om att återuppta matcher. Nej, men Nej men.
Så det var.
Nej men alltså, ser ni framför er ett Stockholmsderby där ena supporterskaran orsakar att matchen avbryts, tror ni att den andra klubben kommer arbeta för att återuppta matchen då? Det är Gais-fallet här och IFK Göteborg-fallet här. Det visar ju att det är 3-0 till icke-felande. Mm. Så att snacket om att matchen ska återupptas, det gäller ju bara om båda sidor.
Det kommer ju i princip
skjuter lika mycket
pyrotekniker. Eller att man inte vet vilken.
Eller att man inte kan ge södra Östersund till exempel, är ett sånt exempel. Så där har du ju en bärighet.
Men du kommer aldrig kunna slå fast det till dagen efter. Det kommer ju ta tid att utreda det.
Absolut.
Så det kommer att kunna spela matchen dagen efter klockan 14. Det kommer du aldrig kunna slå fast. För innan det måste du utreda om det är den ena föreningen som är mer felande än den andra. Så att jag undrar om det någonsin kommer hända att matchen återupptas med det här regelverket.
Ser du en alternativ lösning på hur man skulle kunna komma till rätta med det här?
Det sättet du troligtvis kan komma till rätta med det, det är ju om du agerar gentemot individ. Men ta den här domen som kom i ärendet olaga hot och förolämpning var det va, mot Jimmy Durmaz. Det var ju en 17-åring som blev fälld vid Växjö tingsrätt. Och enligt rapporten var förhandling bakom stängda dörrar. Men enligt tidningarnas telegrambyrås rapportering så var det ju en ganska skakad tonåring som med sina föräldrar kom till tingsrättsförhandlingen. Och det är klart att vara med om en sån sak, det är nog rätt eländigt. Och han ångrade sig ju djupt, men fälldes därför att du har ansvar för dina gärningar. Och han fick ju dagsböter, 50 dagsböter av 50 kronor plus 8000 i skadestånd till Jimmy Durmaz som skänker de här pengarna till, som kommer honom till del då, till välgörande ändamål. En skärpning på att fler döms tror jag är viktigt. Det är i första hand, och sen kan man diskutera påföljden. Men Leif G.W. Persson, kriminologen och Sveriges husjurist,
som är du,
professor.
Du var ju
GV, han sa att han tyckte att det var balans i det här. Han sa att rättssystemet måste sätta ner foten även i sådana här fall. Han pratar nu om Durmaz kontra den här olaga hoten med bjärna. Och att det var en korrekt påföljd.
Det var ju kul när du satt bredvid GV i en helt annan fråga. Har du såg den här sändningen?
Nej.
Jag ska skicka den till dig också. Uh-huh. För den där, vad heter den, brotts på TV4?
Brottsjournalen
heter den.
Ja, de har på TV4. Ja.
Och då var det ju om en sån här ett hockeyöverfall handlar om då. Huruvida han skulle
döma. Paje Brynäs blev attackerad av Larkin som då spelade i Adler Mannheim.
Och då sa ju
CHL.
Han verkade gilla dig GV, för du var väldigt, du sa professorn och så, du smörade ju för honom. Du sa professor, det här vet professorn bättre. Så han såg så oerhört nöjd. Men sen så trampade du ju klaveret.
Paje är ju egentligen utanför spel och har ju sin uppmärksamhet fäst mot pucken när Thomas Larkin fullföljer en tackling, en rejäl sådan dessutom i ren överkörningsform.
Ja, men antagligen ska jag göra det lite svårt här. Antagligen att han hade skickat pucken till honom.
Ja.
Då hade det blivit något annat, eller hur?
Ja, då är han ju puckförare och då är han ju på det sättet tacklingsbar. Men det innebär ju inte bara för att han hade varit puckförare att du kan smälla på honom exempelvis med en huvudtackling. Och i det här fallet nu, när det har blivit civilrättsligt utav detta, så hävdar ju Paje att...
Straffrättsligt har det blivit.
Ja, förlåt. Tack. Det är bra att lite kompetens närvarar här också på den här sidan bordet. Men alltså, det är att den här Larkin hävdar ju att det är ju en till... Han ser ju inte den här spelaren, utan han är ju på väg i en helt annan riktning här och delta i spelet, och därför så smäller han på.
Om Larkin kommer fortsätta hävda att han inte såg, det är ju svårt att motbevisa. Vad blir det för förmildrande omständighet?
Ja, kan man inte motbevisa det, så då är det ju en olyckshändelse. Han råkade bara åka på honom. Det som talar starkt emot är just att han höjer klubban innan det smäller. Så att han har den framför sig, han rammar honom helt enkelt. Den folkliga uppfattningen är ju fortfarande att om man ger sig in i leken får man leken tåla. Oavsett att den här leken ibland kan ta sig ganska hårda former. Jag delar inte den uppfattningen.
Ja, jag är på den folkliga sidan, visar vi professorn här då. Det vill säga att jag tycker, ger man sig in i leken får man leken tåla. Men det finns ju såklart gränser, och det är ju det som blir bekymret i det här. Var någonstans och vem ska avgöra när den här gränsen överträds?
Det som jag vänder mig mot den här gången är att det här har inte med saken att göra. Mm. Och det tror jag vi är överens om, eller hur? Det måste ju finnas gränser ändå. Om man börjar tillåta sånt här, va, då kan det ju, hela ishockeyn kan ju då förvandlas till en allmän sammankomst där man försöker helt enkelt köra skiten ur motståndaren oavsett
var
han
befinner sig. Har du inte Leif en poäng där?
Jo, Leif har en poäng i det, och det är precis det att var går gränsen och vem ska bedöma när gränsen är dragen, och då har vi uppenbarligen då högsta domstolen avgjort det nu, så då får jag ju böja mig där också. Även om folkligheten ibland kan ha en annan uppfattning.
Ja, det har jag ju. Det kan jag förstå.
Lasse Granqvist, tack för att du kom hit och hjälpte oss att reda ut detta. Tittar du på hockey numera?
Ja, sällan faktiskt. Ytterst.
Det finns skäl att bli... Det går att liva upp vinterhalvåret i Sverige, jag lovar. Ja, även för professor.
Ja,
ja, jag sa civilrättsligt, ja, det skulle heta straffrättsligt.
För då har du sagt civilrättsligt en gång. Det här funkar ju inte civilrättsligt, alltså. Och sen sa han en gång till, det här funkar ju inte civilrättsligt. Ja, straffrättsligt, inte civilrättsligt. Och då såg det ut som
med glasögonen uppe, ja, eller glasögonen nere.
Ja, de flaxar ju däremellan, ja, liksom lite grann. Så
och du, nästan alla du sitter bredvid, så känns det som att du har ju pondus... försprång mot de flesta, som, eller hur? Som Lasse sitter,
ja,
med.
Inte mot GV.
Men inte i det här fallet, kan jag säga.
Nej.
Det var som en skolpojke. Ja.
Öppet hus i sporthuset.
Men några inspel från lyssnarna då om det här med pyroteknik. Från, de har hört av sig till Sporthuset podcast, vår hemsida, där det finns kontaktformulär. Från Pontus Westle. Angående pyroteknik och annat otyg på läktarna så tycker jag med att ha en lösning som minimerar att straffa oskyldiga. Stäng helt enkelt av läktarsektionen som förseelsen hände på. På så sätt så kommer man åt vissa supportergrupper med dålig kultur. Man straffar inte heller de läktarsektioner där barn och mer städade supportrar finns. Det är min egna blygsamma åsikt att det här är en fantastisk, fast inom citat skriver han, lösning. Han har uppfattat att vi inte gillar det ordet. Läktarsektion, smack.
Ja, det finns i regelverket att kunna göra det idag.
Okay.
Det vill säga du kan återuppta en match där den bröts, men så stänger du till exempel då den, i det här fallet då den kortsidan där IFK Göteborgs supportrar stod teoretiskt. Så den påföljdssystemet finns. Jag är tilltalad av lösningen samtidigt som jag ser att det förutsätter ju då att de här supportrarna som har som då inte får gå på matchen, att de inte ställer till ordningsstörningar utanför eller runt arenan,
ja,
eller tar sig in ändå eller något annat.
Så är det inte så lätt.
Nej, alltså
det är en bra point, för det kommer bli oerhört frustrerande då när vanliga åskådare ska lämna match efter match, när man åker med sin familj som åker, ja, hem, då blir man riktigt förbannad.
Det kan påverka opinionen,
ja,
att människor som går på det här sättet, nu köper vi inte det här längre, vi vill inte ha fler avbrutna matcher, köper jag min biljett så vill jag ju kunna se matchen, och att det sätter tryck på dem som orsakar avbrotten att... de blir liksom mer utpekade, vilket innebär att identifieringen kan bli lättare, och om då samhället är vaket och dömer de här personerna så...
Två statements också från lyssnare. Robert Andersson, hej kära sporthus. När det gäller bengaler, när en bengal brinner, stoppa matchen, be åskådarna gå hem, fortsätt matchen, slut på bengaler. Det var Roberts ganska tydligt. Och här från Rasmus Magnusson. Vad det gäller händelserna i Göteborg Guys så vill jag rikta ett meddelande till de svenska supporterna. Tänk på vad ni gör. Sverige har något unikt med läktarkulturen. För så är det faktiskt enormt bra stämning på matcherna. Vi ligger långt framme där. Därför måste ni bete er på ett bra sätt så det inte slutar som i England. Att läktarkulturen dör helt, menar han på dem. Eller att det blir vallgravar och plexiglas som i Italien. Eller rent av att borta fans inte får komma in på matcherna som i Turkiet. Så vill ingen ha det. Så värna om läktarkulturen så att den inte går förlorad.
Det där, alltså det är två reflektioner här. Den sista är att när väl samhället engagerar sig i frågan så kan det mycket möjligtvis vara så att det blir påföljder som blir av den digniteten som det sista handlade om här. Tänk på det som hände i England, var ju att där agerade ju ledningen för landet, premiärministern, agerade ju sen det hade varit djupa läkta tragedier. Och sa nu är det nog. Och så inför de, så lagstiftar de. Mm. Och där är det någon helt annan grej. Så att, jag tänkte på en viktig sak att säga. För det är inte så enkelt att ha några snabba lösningar i den här pyroteknikfrågan. Var Robert som sa att tänds en bengal, töm läktaren och sen fortsätt matchen. Men man ska ha klart för sig att om det tänds en bengal på en supportersektion som är en hel kortsida och säger ni ska gå ut härifrån, då har ju polisen ansvar för det som händer när de lämnar arenan. Och det som kan hända då är ju att de som blir uttvingade inte är så glada i hågen när de lämnar arenan, utan tycker snarare att det här är ju det här är ju för jäkligt att vi ska lämna nu. Och så blir det stämningen att det blir konfrontation med polis. Det blir konfrontation i området där det bor vanliga civila drabbas av detta. Eller ytterligare konfrontation runt arenan med andra lagets supportrar. Så vad som måste vara när du bryter en match, vilket IFK Göteborg-fallet, GAIS IFK Göteborg var ett exempel på IFK var arrangerande lag mot GAIS, att de väntade ju så länge med att bryta matchen. Och det var ju över en timme de väntade. Men grejen var ju att då började folk gå. Man hade ju ingen lust att sitta kvar. Det var ju kallt. Så man började ju ge sig hem i den bistra februarikvällen. Och till sist var det ju så pass avkylt. Och så sa man, nytt beslut kommer om tio minuter. Så till sist så började man ju liksom... Och det var ju såklart för att kyla av så pass mycket inne i arenan så att det inte fanns så mycket, vad ska man säga, fientlighet. Och att polisen dessutom kunde avdela så mycket resurser så att ordningsmakten kan garantera säkerheten när du tömmer läktaren. Så det här att en bengal tänds, ut med publiken, spela vidare, det är långt ifrån en så enkel lösning som det i början kan tyckas. För verkligheten, den är att ta ansvar för, och i det här fallet för ordningsmakten.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
At Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram. Vi finns på sociala medier. Hör av er, vad tänker ni om bengalfrågan och allt annat som vi diskuterar. Tack till alla som hörde av sig om introt också. Avsnitt 182, Pontus Karlsson, Daniel Östgren, Andy Törnqvist, Mårten Kevisäter, Åsa Johansson. Åsa som levererar vecka efter vecka, Jens Svensén, Per Andersson med flera. Passningar till dig, Jens. Du som har någon slags... grundposition här med att tänka kring att modernisera fotbollen. Du har ju haft många sådana idéer genom åren. Robert Grym skriver så här: ni pratar ofta om förändringar inom fotbollen för att modernisera. Jag skulle höra Fjällströms tankar om att införa fria byten modell pojklagsspel. Tänk att slippa se tidsfördröjande byten sista minuterna. Högre tempo, spelare kan få vila och sen komma in igen. Juniorer kan få mer speltid. Du pratade om juniorer tidigare också. Skolas in mycket lättare. Även en ny nivå på taktiska byten, skiftande matchbilder.
Ja, jag har ju gillat den där grejen. Och jag tycker bandyn har ju egentligen det upplägget. Nu när det finns fjärdedomare som inte fanns tidigare... Jag förstår ju att man var tvungen att avbryta spelet för att ett byte skulle kunna ske. Men jag menar, nu borde det kunna ske flygande och därför finns den möjligheten. Så jag tycker den är intressant. Jag tycker ett steg är att börja med ett extra byte som jag föreslog här för några veckor sedan. Jag har en kompis som heter Peter Enberg. Fullständigt ointresserad av sport. Fullständigt. Han har ju tvingats intressera sig lite för fotboll för att jag har spelat och varit engagerad och sådär.
Vad har du för umgänge, hörru?
Verkligen. Helt underbar människa. Han gjorde en 10-punktslista på hur man skulle kunna göra fotbollen mer underhållande. För han fattar ju inte riktigt grejen med det.
På ditt uppdrag eller?
Nej. Helt på eget initiativ. Och så kom han en dag och levererade. Jätteroligt alltså.
Otroligt spännande.
Mycket spännande. Men där var bland annat fria byten. För vem vill se en trött fotbollsspelare ungefär? Men jag tycker okej, det är ju en del att disponera sin kraft under match kan man ju säga. Ja, det finns en poäng i det hela. Men man vill ju inte byta ut en stjärna. Man vill ha stjärnor på planen. Och fria byten skulle ju kunna innebära att du kan ta ut en stjärna som börjar bli trött för att också ta in honom igen. Möjligheten att kunna påverka taktiskt under en match, ta ut två spelare, snacka ihop dem lite grann. Nu kör vi så här och så här istället.
Och Björn Kaka Kardell, kallas han Kaka eller? Han är inne på samma sak. Han skriver ett önskemål om att få en diskussion.
Kaka kanske.
Ja, just Kaka. Björn Kaka Kardell. Jag var också inne. Jens var inne och snudda på det här om veckan. Varför bara tre byten i fotboll? Det finns många argument för att kunna flygande byten, bättre tempo och sluta matcherna. Lättare att låta nya spelare få spela in i laget. Artister kan få vila sig några minuter och så vidare. Jag har inte hört några bra argument för att trebytesregeln ska vara kvar. Jag tycker alltså att tradition inte är ett argument.
Det blir ju mycket fler taktiska möjligheter om du har flygande byten. Du kan ju på ett sätt oroa motståndet mycket, mycket mera. Bielsa som har suttit och småspionerat på motståndare och fått böta enorma belopp i England. Det är ju en jättestory där. Mm. Leeds-tränaren som jag, det får man inte göra i England. Det, han var ju på väg att bli civil eller straffrätt. Men alltså, det blir ju helt nya förutsättningar, för du har ju räknat ut exakt, du kan ju i din taktiska upplägg vet ju precis hur de gör. Fast situation, vem som ska markera, vilken yta, allting de har gjort i sina uppspel, vem det är som kommer, vem du ska sätta press på för att den inte är bra på att passa med fötterna, den kan bara nicka, allt vad det är. Helt plötsligt så kan du få inte, du kan ändra bara, du gör bara två snabba byten bara efter 20 minuter och tänker att vi kommer inte rätt i den här. Och då får du det andra lagets tränare liksom, vad ska vi göra nu, de gjorde så här. Så du får ju, truppbyggnationen blir så kolossalt mycket mer intressant då än att det sitter fem stycken på bänken, bara två aldrig kommer att få lira.
Det är mardröm för den roll du hade att scouta igen, så blir mycket besvärligare.
Eller mycket roligare.
Ja, just det.
Snarare så alltså. Jag tycker allting som bromsar ner tempot i matcher, allting som gör fler avbrott i matcher, bort. Men sånt som skulle kunna bidra till en högre intensitet, att det händer mer, att det blir ett större underhållningsvärde och övervägde.
Ska vi köra på det här eller?
Det tycker jag.
Och vårt stora utrop måste vi ta nu också. Vi pratade ju om derbyrivalitet. Vad finns det för matcher runt om i Sverige som vi kanske inte har tänkt på? Där är en enormt stor rivalitet mellan lag. Alltså på en lägre nivå gärna, men vi känner ju till Stockholmsderbyn och Göteborgsderbyn på högsta nivå. Sen är ju det här med, vad är derby? Ska vi bara kalla det rivalitet eller ska vi kalla det derby? Vad är derby egentligen? Om man tittar på själva innebörden i ordet derby, det är ju då att man ska tillhöra samma geografiska område. Var går den gränsen? Det kan man ju diskutera.
Exakt, Stockholmsderby, Göteborgsderby, ja. Men vi säger ju Skånederby.
Ja, exakt.
Malmö FF Helsingborg vill man ju ändå kalla för derby.
Mm. Och Björklöven-Skellefteå som vi pratade om senast då, med Camilla.
Eller Malmö-Trelleborg för den sakens skull. Eller Trelleborgs-Helsingborg blir också.
Men oavsett det, här kommer ett pärlband av inspel. Ska vi köra igång?
Ja, vi börjar med Daniel Larsson. Och det här kommer bli någonting som gäller flera, ska ni veta. Han, Daniel, vill puffa för derby kommande säsong som inte spelas på evigheter. Det är mellan gamla storklubben Sandvikens IF och de senaste årens dominanter inom gästrikefotbollen. Gävle IF. Och sen bollar Daniel en fråga till Stisse Åberg på Twitter. Kanske Stisse kan bekräfta senast de båda liade i samma serie. Och Stisse kommer tillbaka med följande svar. Klubbarna har alltså inte möts sedan 1986, då i dåvarande Division 2 Norra. Och det var ju serien under Allsvenskan på den tiden. Då blev det 1-1 på Strömvallen. Stisse har koll. Inför 2615 åskådare. Mikael Källström, just det, Kim Källströms pappa, gjorde Gävle IFs mål. Och Sven-Olof Lappen Nordqvist gjorde Sandvikens, berättar alltså Stisse Åberg. Stisse med koll, Åberg.
Mm, gästrikejournalisten. Och kuriosa är ju att Pelle Olsson väl är tränare i Sandviken nu. Alltså, Mr. Gävle. Ja, precis.
I kväll.
Ja, och så det här blir ju enorma matcher i, vad är det, Division 1 och Norra är det va? Jenny Hedberg, i all korthet. Hon skriver, Östervåla mot Tierp i hockey. Heta möten i Division 1 tidigare. Nu efter 20 år så återuppstår derbyna i Division 3.
Filip Semler, passande ord i semmeltider. Fotboll, Division 4, Torsåker mot Hofors är spänt. Ibland går det till och med över gränsen.
JF Wallin säger så här, angående stenhårda derbyn så finns det ett i fotboll mellan, och nu läser jag bara innantill här, grannbyarna SSG IF och RMIF på sydöstra sidan av Öland. Han skickar med ett klipp också från Björkvallen med en ovanlig scen från Division 5. Det bränns alltså bengaler, kan JF Wallin skicka. Då har vi det här med bengalbränning igen. Jag flaggar detta ärende till tävlingskommitté och disciplinämn. När återupptas matchen?
Ja, det kanske blir så att RMIF kommer till den här seger med 3-0 då, vi får se. Mikael Andersson skriver, Iggesunds IK mot Enångers IK, klassikermöte i Hälsingland. Många lårkakor och hesa stämband, kan jag säga, har lämnat planen genom åren.
Bra beskrivning.
Båda lagarna har pendlat mellan Division 5 och Division 4, Hälsing i Allsvenskan, inom parentes, genom åren. Men just nu huserar Iggesund i Division 3, mellan Enånger är i Division 5, så derbyna är ju tyvärr sparsamma nu för tiden.
Och så Marcus Magnusson, han skriver så här, till och själv FBI Tullinge, som till vardags spelar innebandy Allsvenskan. Det är alltså serien under högsta i innebandy då. Och där har vi två verkliga derbyn som är utöver det vanliga. Nu har det gått två säsonger sedan Tulling och Älvsjö AIK spelade i samma serie, men dessa matcher slutade oftast med tjafs och hetsigt på läktarna. Spelarna ogillar varandra och klubbarna har länge varit rivaler. Alltid ont i magen inför dessa matcher, skriver Marcus och fortsätter. Det andra mötet är Tulling och Salem.
som båda nu spelar i samma allsvenska och möts i sista omgången den här säsongen. Det är den 17 mars. Två klubbar som aldrig dragit åt samma håll och spelare som valt att lämna klubbarna för den andra på grund av olika anledningar gör att det här mötet alltid slår högt.
Mikael Häggström som ofta hör av sig på ett fint sätt om olika historiska noteringar. Han har bra koll. Han noterar att på allsvensk nivå är det 7 städer som har haft derbymatch genom åren. Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg, Halmstad och Eskilstuna genom åren. Här i Borås där han bor så uppstod en rivalitet på 50-talet. Elfsborg åkte ur allsvenskan och då hade Norrby ett bra lag. Var inte någon som hette AIK häromdagen i cupen? Alldeles nyligen Norrby, visst var det?
Mm. Ja. Ja, Borås.
I den andra seriematchen i division 2, 54-55, alltså i mitten av 50-talet som möteslaget, då kom det nästan 18 000 till matchen. Och det bodde då 70 000 i Borås. Så det är en imponerande siffra. Och Norrby vann med 6-1, vilket är Elfsborgs värsta dag någonsin, hälsar Mikael Häggström.
Emil Antonsson, när ni nämnde heta derbyn i avsnitt 181, alltså förra gången, så vill jag säga och nämna ett hett derby i fotbollens division 5 norra i Småland. Raksträckederbyt.
Den är bra.
Mellan Solberga GIF, säger man va, och Annebergs GIF, som efter många år i olika serier möter varandra. Då det är cirka 5 km raksträcka mellan samhällena så fylls båda idrottsplatserna maximalt och många i lagen känner varandra på något sätt. Jag själv tillhör Solberga och derbymatcherna bjuder alltid upp till bra matcher, skriver Emil Antonsson. Man ser ju verkligen bilköerna som inte ringlar sig, som man alltid säger, utan som i ett extremt nästan så här amerikanskt sätt, liksom en så här extremt tydlig raksträcka.
Ja. Tobias Brodin upplyser oss om att Ulfors IK mot Månkarbo IF är Nordupplands El Clasico.
Och då måste jag säga att nu snackar vi om ett ställe jag känner väldigt väl, där vi ju hade landställe när jag växte upp, väldigt nära Tierp, och där vid Ulfors finns ju för övrigt, eller fanns då, en segelflyglandningsplats. Ja. Och Månkarbo hade den här suveräna grillkiosken. Numera går ju E4-an är ju byggd utanför, så man får ju, för att komma in i Månkarbo måste man ju svänga av och runt och upp, och man får ju soppatorsk på vägen.
Det var ju till ändå, det blev 50 och sen man var tvungen att sänka hastigheten.
Ja. Eller hur, ja. Men suverän grillkiosk där i Månkarbo.
Mattias Johansson, jag tänkte komma med ett inlägg om den största rivaliteten i svensk idrott. Nämligen rivaliteten mellan Kiruna AF och IFK Kiruna. En rivalitet som sträcker sig långt bortom hockeyrinken. Den reflekterar den klassklyfta som fanns i samhället i Kiruna på 50, 60, 70, 80-talet. AF var arbetarnas lag och IFK var tjänstemännens lag. Gruvarbetarna som under dessa årtionden arbetade mycket hårt under ofta svåra förhållanden och med undermåliga avtal i Kiruna gruva var ständigt bevakade och hårt drivna av tjänstemännen som hade betydligt bättre arbetsförhållanden. I samband med derbymatchen var det ofta svårt att genomföra arbetet i gruvan då bråk och handgemäng uppstod mellan de olika lagens anhängare. 1988 la båda klubbarna ner sin elithockeyverksamhet till följd av dålig ekonomi och bristande spelarunderlag tyvärr. Lagen slog samman till Team Kiruna, senare Kiruna IF, och detta ledde till att folk i Kiruna, både AIF-are och IFK-are, slutade gå på hockey. Rivaliteten var ju det som drev dem. Jag själv då, jag är sedan några år utflyttad från Kiruna och tjänsteman och AIF-are, hälsar Mattias. Och så här fortsätter och fortsätter. Jag tror vi gör så. Vi i nästa avsnitt, så, för det finns hur mycket ytterligare till som har kommit in till oss. Stort tack för att ni hör av er. Men vi kan köra som en del 2 nästa avsnitt. Men det är så häftigt att få uppleva de här, den här kuriosan, kan man säga.
Alltså jag skulle ge rätt mycket faktiskt för att få en liten inblick och en liten del av de här derbyna sända.
Vilken idé.
Förstår ni liksom att vi åker ut då en gång i månaden eller något i den stilen, besöker ett av de här lokala derbyna och gör liksom en produktion på det. Mm. Alltså det hade varit så häftigt att grotta ner. Jag tycker det så,
vi skulle kunna kommentera en sån match, vi tre på något sätt.
Helt underbart.
Ja, underbar. Men verkligen. Jag tänker på det Marcus skrev här också med Tullinges matcher. Ni vet, jag har ju varit väldigt mycket innebandy. Och i distriktsförbundet så hade vi några matcher som var saltare än andra. Och juniorderbyna i Albyhallen eller Storvretenskolan mellan Balrog, som hade Albyhallen som hemmaplan, och FBI Tullinge som lirade i Storvreten på den tiden. Det var
exceptionellt.
Hässleholmsderbyna brukar kunna i fotboll locka ett par, alltså 3-4 tusen ibland. Ja. Eskilstuna vet jag också att det har funnits, när de ligger i samma city och vad det nu är, IFK eller vad det nu kan vara för någonting, ligger i samma serie. Alltså, nosa rätt på dem där. De är värda att presenteras och tittas på.
Och ofta de här som är tjänstemän mot arbetare. Mm. Det finns alltså den typen av, exakt, det finns den typen av historisk koppling.
Mm. Ofta är det så faktiskt.
Ja.
Mm. Nybygge mot historia och tradition, bara sånt.
Fortsätt hör av er. Vi älskar att ni hör av er.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
De här har du saknat, va, Martin? Jag tittar på Martin Söderberg här som är vår producent. De har varit bortrest ett tag på sydligare breddgrader, så du har inte fått känna på de här ett tag. Så du ska få dra en lapp sen, Martin. Men nu någonting som vi peggade upp för redan lite tidigare under det här avsnittet, nämligen mäktig tennishistorik när det på kärleksbombarlappen senast stod Mats Wilander.
Game, set and match. Född 1964 i småländska Torpsbruk. Det innebar att Mats var 10 år när Björn Borg började dominera världstennisen, vilket präglade och formade Wilander. Sättet att röra sig på tennisplanen, tryggheten i grundslagen, nötandet från baslinjen och alltid fysiskt extremt väl förberedd. Mentalt stark och med den dubbelfattade backhanden. Vi hoppar fram till 1982. Borg hade i det närmast abonnerat på titlar i Franska öppna mästerskapen fram till och med 1981, men hade nu börjat avsluta sin karriär. Nu såg grusspecialisterna Ivan Lendl, Vitas Gerolaitis, Guillermo Vilas, i viss mån också Jimmy Connors, äntligen såg de möjligheten att verkligen kunna vinna Franska öppna. Men så skulle det inte bli. En 17-årig Mats Wilander överraskade sig själv och alla andra. Han fick boka om sina flygbiljetter omgång för omgång för att han hade räknat med att åka ur. De stora stjärnorna chokade och undrade om inte det var lite för att de upplevde det som att möta en ny Björn Borg, eller som de franska medierna kallade Mats Wilander, Björn Borg den andra. Samtidigt var Wilander fullständigt orädd och spelade tillbaka varje boll. Mats Wilander skrev sitt tacktal kvällen innan finalen mot Guillermo Vilas, och han gratulerade Guillermo Vilas till segern i det tacktalet. Han var glad att bara vinna ett game i första set som han förlorade med 6-1. Men sen kom in i matchen och märkte hur paniken började spridas hos Guillermo Vilas. Bytte sockar helt plötsligt under matchen, började prata med sin tränare, och spelet, Guillermo Vilas spel, föll i spillror. Och Mats Wilander tog sig hela vägen fram till en matchboll.
För detta enorma tryck att ha matchbollar i Paris vid 17 års ålder. Han servar igen nu i forehandrutan. 40-15 till Wilander, alltså två matchbollar. Han har haft bränt en, andra kommer att spela om nu. Wilander servar där. Vilas returar med backhand, forehand Wilander tätt över nätet. Backhand utav Vilas, backhand utav Wilander. Backhand av Vilas och så trimmer backhand, och han kommer att stå den på baslinjen! Matchen är slut! Mats Wilander står ut med armarna, hans raka backhand står ner på baslinjen. Matchen är slut i Paris.
Mats Wilander blev historisk som den yngste vinnaren i en Grand Slam tävling i historien så här långt. Men nu väljer jag att hoppa fram till 1988, det bästa året i Wilanders karriär. Han har redan vunnit Australian Open, han har redan vunnit Franska öppna mästerskapen och är nu framme i final i US Open mot den fruktade Ivan Lendl. US Open 1988 var toppen på Wilanders karriär. Det var inte bara en Grand Slam-titel stod på spel, en Grand Slam-titel som ingen svensk tidigare mäktat med att vinna. Det var även positionen som nummer ett i världen. It was meant to be, som Wilander uttalade sig. Och Wilander hade utvecklat sin spelstil till att även nu innehålla serve och attacktennis. Även om inte riktigt Mats Strandberg trodde på den.
Gör sig beredd, ska serva mot backhandrutan. Wilander höjer racketen. Han är inte klar att serva än riktigt på andra matchbollen, alltså för Wilander. Gå inte fram på nät, du bara Wilander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt. Wilander servar mot backhand, utan där kommer serven. Wilander går på nät direkt. Och Wilander missar! Wilander missar! Och Mats Wilander vinner US Open för första gången! Sverige vinner US Open för första gången i tennishistorien!
Underbart när Mats Strandbergs röst spricker. Finalsegern innebar utan tvekan karriärens höjdpunkt för Wilander. Men det var även tenniskarriärens värsta dag. Efter den här dagen fanns det egentligen inget mer att uppnå för Mats Wilander. Bäst i världen och vunnit mer eller mindre allt som går att vinna. Från den dagen var det inte viktigast i världen att vinna tennismatcher för Mats. Och utan det drivet så fanns inte motivationen att fortsätta vara bäst. Men här kommer också en annan sida av Mats fram. Privatpersonen. Det var inte bara tennis i Mats Wilanders huvud. Vältalig, reflekterande, intressant och vågade gå sina egna vägar. Ni kommer säkert ihåg skriva dikter, läsa dikter, spela gitarr och sjunga. Fastän han enligt egen utsago gör det riktigt, riktigt dåligt. Men här kommer poängen. Han bryr sig inte om det. Han är lika trygg som privatpersonen Mats Wilander, såsom i rollen som tennisspelaren Mats. Och det är en styrka som många elitidrottare kan lära sig av Mats idag. För det gör honom också till en av tennisvärldens bästa experter. Game, set, and Mats.
Ja, så heter ju programmet, tror jag, som han har på Eurosport.
Bra,
där
bra
han är, cool. Där bra, han är cool. Tung profil i tv. Jag har ju fått flera såna här, fortfarande kvar lite ståpälsaktigt här.
Ja, har man Strandberg kommenterar så blir det ju det.
Vilken attack, Jens. Det var enorma minnen där, från 80-talet. Ja, man var helt bänkad. Alltså den här matchen, ja, det är de här två som du tar. Det är klockan inte du gör. Alltså Franska Öppna 82, den final, och US Open 88. Det är de två häftigaste. Genombrottet och sen det här klimax i karriären. 88. Den matchen mot Lendl och den kommenteringen på nattetid då, ja, från Strandberg, den är helt enorm. Vi pratade om Barcelona 92 tidigare och hans kommentering av Waldner. Det här är när Mats Strandberg också pikar som kommentator och bidrar till den här feelingen.
Kommer ni ihåg någonting på vägen fram mot den här Roland Garros-finalen 82?
Ja, men det var ju semifinalen då att han gav bort matchbollen. Vi var faktiskt inne på det senast.
Det var det?
Ja, ah. Ja. Och då var det alltså så att det var ju mot Clerc, va?
Japp, stämmer. Mm.
Att han vann ju matchbollen, men räckte upp handen själv och sa att nej, men den här spelar vi om.
Det fick mig att rysa.
Ja, och då blir han ju därmed för evigt odödlig, alltså i ett fair play-perspektiv. Att göra så i en sån situation, 17 år gammal. Ja. Det finns ju ingenting en nation pratar om dagen efter. Nej. Annat än det.
Nej,
precis. Alltså, det pratar ju alla om. Det pratar ju alla om. Det spelar ju ingen roll om du är idrottsintresserad eller inte. Det får ju sån otrolig kraft i sig. Och det säger ju väldigt mycket om personen Mats Wilander också, i någon mening. Att liksom att ha den drivkraften att rätt ska vara rätt liksom. Och jag vill inte vinna på att det är fel. Alltså, det känner man att han kunde ju, det kan man väl skicka till en och annan fotbollsspelare av väldigt hög dignitet som kanske kunde fundera på att stå upp lite längre. Här är nu kärlekspåsen. Vad har ju varit så oerhört påträngande med olycka här. Jag har inte hämtat mig från Salt Lake City igen.
Nej, vi kan inte ta det igen.
17 år sedan. Så här, Martin, varsågod dra. Vår ljudingenjör. Vi har professorn i form av GV, och vi har ljudingenjören i form av Martin.
Den där är gjord för rätt länge sedan, tror jag.
Det är inte ett hjärta alltså. Men här står det Carl Lewis. Carl Lewis.
Vad känner du, Jens?
Ja, Carl Lewis är ju samtid med oss och den. Ja, innan Usain Bolt dök upp så misstänker jag att det är tidernas friidrottare.
Ja, han vann ju massa olympiska guld. Var det
Los Angeles 84?
Ja. På egen mark, ja.
Samtliga fyra han ställde upp.
Kan man löpa mer tekniskt fulländat?
Nej, helt enormt.
Sjöng han inte också?
Ja, det är väl stickspår i sammanhanget.
Tyvärr.
Ja.
Det var väl Jesse Owens jämfördes han väl med?
Ja, Jesse Owens.
Berlin,
ja,
OS 36.
De vann ju båda fyra guld i OS.
Det ser vi fram emot.
Härligt att Martin är tillbaka och Jens är 182 cm lång, har vi lärt oss.
Mm. Än så länge.
Och vilket avsnitt kommer du in i bilden?
Jag är inte med nästa i alla fall avseende längdavsnitt.
Nej, det är en bit kvar.
Och 196 får jag vara med på. Mm.
Vi säger så för idag.
Tack för idag.
Vi hörs nästa vecka.
Hej, hej. Okay.
Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie!